Så ja. Herre, tack för att vi får stå inför dig och predika evangelium. Att vi vill öppna våra hjärtan, Herre. Att vi får ta emot det du vill ge oss. I Jesu namn. Amen. Vi vandrar inför Herrens ansikte. Det kristna livet är ett liv inför Herrens ansikte. Och det, då är det ju bra rent mjöl i påsen, så att säga. För vi vandrar ju i en formningsprocess hela tiden. Vi kan ju märka hans hand ibland. Hans yttre hand i formningen. Och det öppnar upp för Guds ord i hjärtat. Helt plötsligt så kommer vi i en situation när hans ord blir levande, ni vet. Och det är ganska härligt, för Paulus, han beskriver ju sig själv som ett lerkärl och sen Guds ord som en skatt som han har i sitt hjärta. Andra Korinthierbrevet 4:6. Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Här ser vi ett kärl som har formats av Guds hand. Och så ser vi en skatt och ett ljus och Guds väldiga kraft. Och det här talar ju Romarbrevet 8 om, från vers 28 så står det så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas till, efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Här har du kristendomen i ett nötskal, allt jag får säga. Men det handlar om, vänner, är att han ska ta sin boning i oss. Och här beskrivs vägen av Paulus som en begränsad väg i förväg. Tänk vilken Gud vi har som känner varje sak vi ska möta här i livet. Ingenting förvånar honom, det kan jag säga. Vi möter saker som är Guds medarbetare, både salt och sött, för att föra oss till målet som är Jesus Kristus i oss, härlighetens hopp. Vår bild måste krossas och hans bild träda fram mer och mer. Och det kan göra ont ibland, men efter ett tag när vi vänder oss om, vad som än har hänt, så kan vi faktiskt tacka Gud. Jag råkar ut för mycket kroppsliga grejer sista tiden. Men jag får säga som Paulus, men när min yttre människa bryts ner så förnyas ständigt vår inre. Visst är det så? Ständigt så har vi Jesus här inne. Och det här, det ska ju föra oss till en svaghet. Och det är ju samma sak som förkrosselse. Och ett förkrossat hjärta, det drar till sig Guds närvaro. Det söker Guds hjälp och det behagar honom. Och det står att Gud är nära den som har ett förkrossat hjärta i psalm 34:19. Och det är det offer då som Herren vill ha, psalm 51. Och så står det något härligt här. Han förbinder och helar den som har ett förkrossat hjärta. Det är mycket vi behöver helande ifrån när vi har gått igenom svårigheter i livet och så. Sår och så. Står att Herren helar det hjärtat. Under min sjukdomstid då, som jag varit sjukskriven ett par månader, så upplevde jag en del saker som jag skrivit ner. Bland annat så sa Herren till mig så här: jag vill att du ska bli en bördobärare. Och direkt så kom jag att tänka på en åsna, för det är ju en bördobärare. Och det var en väldigt härlig tanke, för det var ju en åsna som förde Herrens härlighet in i Jerusalem. Man red på en åsna. Så en åsna är ju inget fel att vara, det är ju härligt. För en åsna hade man ju, det var en enkelt redskap i varje hem som man la bördor på. Tänk att få vara en Herrens åsna, så att säga. För han får lägga bördor på. Jag börjar förstå vad han menar. Han lägger bördor på olika bönämnen i vår hjärta man får nöd för. Och jag ska säga er att jag har fått ett nytt sätt, tycker jag i alla fall, att be. Jag ber för det jag får bördor för. Jag rabblar inte längre. Jag ber extra för det jag får bördor för istället för att rabbla. Om ni förstår vad jag menar nu. Jag nämner med alla vid namn som jag känner och så. Men så finns det vissa bönämnen som man får bördor för att be för. Och de nämner man lite extra då. Jag tror man får bönesvar på det här, så faktiskt. Och det intressanta är att jag blev så förvånad när jag slog upp ett förkrossat hjärta. För på hebreiska betyder det att sadla en åsna. Och det hade jag ingen aning om. Det betyder att sadla en åsna. Så vi ska vara alltså förkrossade, vara beredda på att Herren får rida på oss, så att säga, och så bära fram hans härlighet. Åsnan får ju ingen ära, men det får ju kungen som sitter på den här åsnan då hela tiden. Har ni tänkt på att det var faktiskt åsnan som räddade Biliam, eller som försökte rädda Biliam från att gå en fel väg? Så åsnan, han försöker att avslöja falska profeter också. Det är ingen dum åsna. Det är något märkligt som man får uppleva när man får ett förkrossat hjärta. Man upplever att Herren kommer nära och börjar dela saker med en som han lägger på ens hjärta. På ett speciellt sätt, om människor, omständigheter och så. Och ni som har varit med om det här, ni vet vad jag pratar om. Man får nöd, brukar man säga, för något. Ett förkrossat hjärta har inga höga tankar om sig själv. Och åsnan är ju kallad för att vara en dum varelse. Och Paulus, han säger ju så här att bedra inte er själva. Om någon tycker att han är vis i den här världen, så måste han bli en dåre för att bli vis. Han måste bli en åsna, va? Man måste förlora sin visdom. Mose var ju en väldig man, stod det i Egyptens visdom. Och när han får möta Gud vid busken där, va, så vi var nu ingenting längre. 40 år fick han gå runt. Vem är jag att jag skulle föra ut Israels barn? När man är åsna, då kan Gud lägga på en saker som man inte kanske kunde innan. Och var en åsna, det är ju härligt då, och var förkrossad. I Lukas 10:21 står det: i samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta, alltså Guds rike, för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Och detta är din goda vilja. Här ser man då att man måste bli förkrossad i hjärtat för att få reda på vad Gud har för planer för ens liv. Tydligen. Och sen är det något som också som jag kände att jag skulle predika om. För det här är viktigt att vi förstår. Det är det att frälsningen är fullbordat. Men det är en process. Förstår ni? Frälsningen är fullbordad på Golgata, det vet alla. Amen, halleluja, det är så. Men själva frälsningens process pågår ju i våra liv ständigt. Befrielse, befrielse, upprättelse, helande, befrielse. Det är ju något som pågår då. Så det är ju inte något som liksom vi kan ta ut fullheten av här, så att säga. Vi kan bara hoppas och vänta, står det då. För den hör ju nästa tidsålder till. Första Korinthierbrevet 15 står det ju där att han ska förvandla våra förgängliga kroppar så de blir lik hans vid den sista basunens ljud. Det innebär ju att att alla blir inte helade på den här sidan sista trumpeten. Utan man blir det alltså övergången till nästa tidsålder då. Och den här tidsåldern då är vi helt beroende av anden. Det har blivit levande för mig. Anden är vi helt beroende på i vår svaghet. En förkrossad människa är ju en sån som har avsagt sig sin mänskliga visdom där vi tar tag i grejer och kör. Va? Utan man är beroende av, jag kan inte det här, jag vet inte det här och jag har inte kraft till det här. Utan Gud måste ju göra något. Det var ju väldigt utlämnad åt Herren då. Men som tur var är han nära, står det ju. Det står i Romarbrevet 8 så står det så här. Och egentligen handlar den här predikan jag ska ha idag om hoppet. Då står det så här. I hoppet är ni frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är ju inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det som vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtat vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Men inte nog med det. Anden för in hoppet i våra hjärtan. I relationen med Gud. Så det är han som ger oss hoppet. Så vi orkar vidare, va? Om det nu vore så att vi såg frälsningens fullhet redan nu. Så varför talar då skriften om att vi ska hoppas och vänta? Det är ju frågan. Jo, vet du varför vi ska hoppas och vänta? Jo, därför att om vi hoppas på något vi inte kan se men som redan är fullbordat så är det ju det som prövar vår tro. Eller hur? Om vi hoppas på något som vi inte kan se då krävs det verkligen tro och hopp. Och Gud tilldelar var och en av oss ett mått av tro, står det i Romarbrevet 12. Och vad ska jag göra med tron? Hoppas. Ja. Nu kommer något intressant. Det hebreiska ordet för att vänta är kava. Och det betyder att tvinna samman något till ett rep. Det är intressant, va? Och det hebreiska ordet för hopp betyder ett rep. Israels nationalsång heter ju Hatikva, hoppet eller repet. Och ibland är det så här, vänner, att Gud talar om saker för oss och ger oss löften om något som kommer att ske i våra liv i framtiden. Och det kommer att uppfyllas, men det går en bestämd tid mellan löftet och uppfyllandet. Och den tiden är en formningstid av lerkärlet just för det han har sagt. Och den här tiden kan vi få gå igenom ganska smärtsamma upplevelser. Men nu kommer anden vår svaghet till hjälp. Han ber för oss med suckar utan ord. En gång så var jag i en sån nöd. Och en sån svaghet så jag knappt orkade be. Plötsligt såg allt ut att gå åt totalt fel håll. Har du varit i den situationen? Det såg till och med ut som att Gud var emot den. Det var inte mycket med mig då. Men helt plötsligt så får jag se en syn. En väldigt uppmuntrande syn jag vill dela med er. Gud var inte emot mig, han var före mig. Men ni vet när anklagaren kommer och talar om allt möjligt. Hur värdelös du är och det är. Jo, den här synen såg ut så här då. Jag kommer inte att glömma det här så länge jag lever. Den är lika levande för mig nu. Jag kan måla upp den. Jag står så här i synen. Och sen håller jag ett rep stenhårt så här i mina händer. Och så tar Gud mig uppåt i synen. Så med blicken ser jag hur det här repet försvinner upp i himlen. Och där finns ett land med ett litet moln på. Men på det här landet där uppe så sitter ett jättestort ankare rätt ner i det här landet. I fast i ankaret, och det står jag håller. Och det här var ju ett bibelord som jag såg då. Och det här gjorde att jag fick ny kraft, ny glädje, ny inspiration, nytt hopp. Och ett tecken på när det är andliga attacker, ni som har varit med om det här vet det, då försvinner det bara. Det är precis som det aldrig har funnits. Då är det andliga attacker. Jag känner igen den där fulingen när han kom. Det är precis som det är bortblåst. 5 minuter innan då visste jag knappt hur jag skulle orka vidare. Och sen efter det här då var det, hoppet kom tillbaks. Jesus är makalös. Hebreerbrevet 6 står det här synen jag hade då. Och det handlar också om hoppet. Gud ger ett löfte till Abraham, står det här. Och han svor vid sig själv, för han hade ju ingen annan höger att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig, som kommer det jag sa. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. En lång tid efteråt hände det som Gud sa. Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de har sagt och gör slut på alla deras invändningar. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom 2 orubbliga uttalanden i vilket Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. Vad var det nu på hebreiska? Att hålla fast vid repet. Ja, det var det jag såg. Va? I detta rep har vi ett tryggt och säkert själens ankare. I vårt löftesland. Alla löften är ja och amen i Jesus Kristus. Han är vårt löftesland. Och det var det som Gud ville visa mig. Ett själens ankare som når innanför förlåten. På ett annat ställe i Hebreerbrevet så står det att han gick in genom förlåten genom, med sitt eget blod. För vår skull. För din och min skull gick han igenom. Han har tagit oss tillbaka till relationen som vi hade en gång. Och alla våra synder är förlåtna. Det är fantastiskt. Han dömer oss inte för våra synder. Och jag är väldigt glad för. Han blev en överstepräst för evigt, en sån Melkisedek. Bibliskt hopp och väntan är alltid baserat i honom själv och har ingenting med världslig optimism att göra. Meningen med den här prövningen är att när vi har kommit igenom så ska Herren få all ära. Det är meningen med alla prövningar vi går igenom. Han visar att det är han som står bakom. Det är viktigt att vi förstår att det är han som har fört dig till platsen när prövningen kommer. Det är också viktigt. För då orkar man stå. För han som har sagt A, han kommer också säga B. Och han kommer också säga C. Och det står om Gud att han är hoppets Gud. Och så står det om oss att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Vi är födda på nytt till ett levande hopp. Hoppets Gud må uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Här ser ni att Guds andes kraft ger oss hopp, ett levande hopp. Så vi orkar hålla ut. Och det är det som hände mig. Jag kände att jag förlorade hoppet och allting, och så fick jag det här. Så kom hoppet tillbaks. Och då kommer också kraften tillbaks. Och helt plötsligt så fick den onde bara fly. Han försvann. Han som attackerar en så stenhårt. Och det var ju blodets vittnesbörd, står det om i Uppenbarelseboken. Jesu Kristi blod vittnar för oss i himlen. Det är ett väldigt vapen alltså. Att veta när man blir attackerad att blodet finns för vår skull uppe i himlen. Romarbrevets fjärde kapitel står det om hoppet igen. Så står det skrivet: till fader för många folk har jag satt dig, Abraham. Här ser det, han talar ju om ting som redan ser ut att det var fullbordat då. Det är han inför Gud som han trodde på och som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Som sagt var, så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och Saras moderliv var dött. Hon var över 90 om jag inte minns fel. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev starkare i tron och han gav Gud äran. Han var övertygad om vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud ger oss ett löfte. Det kan vara genom ett personligt tilltal. Det kan vara genom en dröm till exempel. Det kan vara genom en profetia också. Av egen erfarenhet så brukar jag få bekräftan på det jag redan, Gud redan har talat till mig genom andra i Kristi kropp. Så brukar det gå till. Man brukar få bekräftan. Det Gud har lagt ner i ett hjärta, det brukar bekräftas på flera sätt som man vet. Det är där Kristi kropp är till för att bygga upp varann. Och det är när lerkärlet blir lerkärl som han kan börja fylla det med den här skatten. När vi helt plötsligt börjar vandra in i det Gud har för oss och det blir bekräftat och vi ser att Gud, där du talade för kanske 20 år sedan, det står du vid idag. Det är helt fantastiskt. Löfterna och hoppet och tron utgår från en person som är levande och inte död, han är uppstånden. Han är en realitet. Han är löftets givare och samtidigt löftets uppfyllare. Och sen kommer det jag sa förut i andra Korinthierbrevet 1. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. Därför för att Gud ska bli ärad genom oss. Här får vi konkret svaret på varför Gud ger löften och sen dröjer. Därför att löftets uppfyllelse ska ske genom Jesus Kristus i oss. Och därmed får Gud äran. Vi är alltså tillbaka där vi startade vår predikan om formningen. Och så öppnas vi upp för att ta emot hans löften. Och då klarar vi av saker utan att ta äran. Det är det som är meningen. Och därför sa Sven Reichman så här en gång att jag tror inte Gud ger helandets gåva till en nyfrälst. För det vore ungefär samma sak som att man klarar inte det. Man skulle ta äran direkt. Tänk om alla du ber för skulle bli helade. Och du är nyfrälst. Här kommer jag. Liksom. Utan det, har ni tänkt på att alla som står i sådana tjänster ofta är väldigt har sjukdomar och själva känner flera. Mår väldigt dåligt. En del har depressioner, en del har ont i ryggen, en del har andra smärtor. Jag känner åtminstone 2 eller 3, en var blind. Andra har andra sjukdomar, men de som står i helande tjänst som jag vet har helande skåvor som jag har själv sett och varit med när de har verkat. De står ofta i svaghet själv. Det är märkligt. Och då vet vi varför Paulus var i en ökenvandring och en tömningsprocess, exakt av samma orsak som vi förs in i vår svaghet. Men han som gav löftena är ju samma person som ska uppfylla löftena. Han ska göra det. Galaterbrevet talar ju Paulus om sin kallelse. Och det är ganska intressant att Gud vet om vem du är redan innan du skapas. Han säger här: han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd, han beslöt att uppenbara sin son i mig. Det är ju skatten då. Eller hur? Han förde honom ut i öknen för formning, för att uppenbara sin son i honom. Skatten, va? Ja. För att han skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig inte om att genomfråga människor till råds. Det är nämligen så med oss människor att vi vill göra saker för Gud. Och så länge vi vill göra saker för Gud hindrar det oss i vår vandring för att Gud ska kunna göra det. Det har med vårt sinne att göra. Det hindrar uppenbarelsen av Guds son i våra hjärtan. Det hindrar löftesgivaren att uppfylla sina löften i och genom oss. I ökenvandring bryts min viljekraft ner och ersätts med hans vilja. Det är bara när Guds son uppenbaras i vårt hjärta som saker och ting börjar hända. Jag tycker den här församlingen tycker jag är så härlig. För här finns det ödmjukhet. Och det är villkoret för att saker ska kunna ske. Det står inte någon här med någon vision. Men i mötan, alla verkar älska Jesus. Va? Det är jätteviktigt. Jesus är i centrum. Jesus han sa till de judar som hade satt tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Här ser ni processen igen. Ser ni den process? Och jag sa förut om frälsningen: om vi såg dess fullhet nu, varför skulle vi vänta och hoppas? Och nu säger han till Filipperna att de ska arbeta på sin frälsning. Filipperbrevet 2, då står det: ni har varit lydiga förut, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Står det där. Så det är ett pågående verk i alla. Och så står det något viktigt: för Gud är den som verkar i både er vilja och gärning för att hans goda ska ske. Det är spännande. Nu kommer något som Gud la på mitt hjärta. När jag såg det här jublar jag här inne. Jo, ni har väl bönämnen alla här inne från nära och kära, va? Eller hur? Ja, jag också. Och när jag blev frälst så fick jag ett löfte av Gud. Att du kommer att få se dina nära och dina kära som du ber för. Det vill säga din familj och dina släktingar du ber för. Komma till tro. Och det hände blixtsnabbt otroliga under att en del av mina släktingar kom till tro också. Farmor och farfar och min mamma liksom på, men de ja, gick in i härligheten innan de dog precis, så att säga. I slutet av deras tid. Och nu ska jag tala om vilken belöning den får som ger sitt liv till Herren och får de här löftena och håller ut Min farmors syster Margit höll ut i 30 år. Hon hade fått ett löfte att jag skulle bli frälst. Hon bad för mig varje dag i 30 år. Hon fick bön och så. Ja. Tänk att hålla ut i 30 år. Kära min tid. Hon kan inte hålla ut i en vecka en del. Jag blev tagen av det här bibelstället som står här. Nu ska ni lyssna. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud, han måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Kolla nu vad det står sen. I tron byggde Noa en av fruktan en ark för att rädda de sina. Titta på vad stod det ihop med. Att han sökte Gud. Då tog Gud om hand om hans familj också. Är det inte härligt? Den som söker Gud. Tar Gud hand om din familj. Och jag vet de som sitter här inne som har fått löften om det också. Det är underbart. Om vi ger våra liv till Gud så tar han hand om det där. Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tro blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Och det är ju så här, jag har sagt det förut, att tro måste innehålla två ingredienser för att den ska vara äkta. Den måste innehålla överbevisning om det du inte kan se, och sen måste den vara baserad på trofasthet. Trofasthet. Och en brud ska ju vara trogen, trofast, till exempel. Jag tror att Gud, innan den här tidsåldern tar slut och basunen ljuder, ska svara på de här bönerna med våra nära och våra kära på ett speciellt sätt. Jag har fått ny tro för att be för det här nu. Jesus. För att det är ju så här att hoppet, det kan aldrig misslyckas eftersom det kommer från löfternas Gud. Hoppet vi får är en gåva från Gud in i ditt och mitt hjärta genom den heliga ande. Vi hade inget hopp. Du får ett hopp placerat av det. Och det sanna hoppet fokuserar på en person. Och det är honom vi upphöjer här idag. Hans namn är Jesus. Och det finns två ingredienser till hoppet, och det är ju tro och kärlek. Och de här står i 1 Korinthierbrevet 13, de här tre, som anden ger oss i våra hjärtan. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst är kärleken. Tron arbetar alltid tillsammans med hoppet i brevbrevet 11. Tron är en övertygelse om det du hoppas. En visshet om det du inte kan se. Och när Guds ord predikas med den helige andes kraft, så förnyas både vår tro och vårt hopp. Visst är det så? När Guds ord blir levande för oss så får vi ny kraft. Det är ett förunderligt kraft i Guds ord. Nu har vi den heliga ande som talar till ditt och mitt hjärta. Och jag tänker på vad som står om Emmausvandrarna. Va? Det är, alltså, världens största händelse hade ju hänt. Och så har Gud råd med ett skämt. För det är ju ganska roligt att läsa ändå. Är du den enda främling här som inte har hört vad som har hänt i Jerusalem? Alltså det är ju humor. Gud har ju humor mitt i allvaret. Va? Det är ju nästan som man kan le åt det. Och så börjar han att förklara för dem skrifterna. Han börjar i Genesis och han slutar med den sista profeten. Och så säger de så här efteråt. Han bryter brödet och så försvinner han. Så står det så här. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och när han försvinner så kommer den annan och öppnar skrifterna för oss, och det är en helig ande. Har ni märkt det? När ni läser att det finns någon som hjälper till och skickar iväg dina tankar. Ja just det. Som förklarar skriften för oss. Hela tiden. Utan den heliga ande så vore det här en stendöd bok att läsa för oss. Det vore samma tjänst som i Gamla testamentet då. Men nu är det något som vi behöver ständigt. Och det är ny olja till våra lampor. Ny olja till våra lampor genom den heliga ande. Att vi förstår vilken tid vi lever i. Hur sen klockan är slagen. Ni ser de andra, det fanns ju 5 jungfrur som drog ut. Så står det att deras lampor slocknade. Men så fanns det 5 visa. Och de hade olja med sig till sina lampor. Olja är ju alltid en bild på undervisningen i den heliga ande. Ser du i Johannesbrevet. Så de läser och de förstod skrifterna. Och i Danielsbokens 12:e kapitel så ser du att där finns det några som kommer att förstå skriften om ändens tid. Och så står det att några kommer inte att förstå skriften om ändens tid. Och likadant står det i Uppenbarelseboken då. Och jag tror det är jungfrurna givetvis då som förstår vilken tid vi lever i. Som liksom gör sig redo. Och det är ju inte att stå här och liksom gapa visioner, utan det är ju att få ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det är ju det som är målet. Så att Gud kommer oss nära. Att han kan börja betjäna oss genom den heliga ande. Vi är ju Kristi kropp. Vi ska bygga upp varandra, och ett förkrossat hjärta, där kan Gud lägga bördor. Så en dag så kan Gud tala genom dig till en person, och nästa gång är det han som talar till dig. Och jag tror vi ska vara vakna på det här, att Gud ska kunna använda oss på det här sättet mer. I den här tiden vi lever i. Och sen att vi håller oss till nära Jesus. Nära Jesus. Det är jätteviktigt. Så vi verkligen får det här. Beröringen av hans närvaro i den tid vi lever i. Ja, det var lite vad jag hade på mitt hjärta. Hoppet och åsnan och det här, det var bördobärare. Herre, tack för den här församlingen, Jesus. Tack för att du förkrossar hjärtat. Låt dem bli en åsna som du kan sadla, Herre. Och lägga på saker, Jesus. Halleluja, vilken välsignad församling, Jesus, där du får vara Herre. Och du kan verka genom din heliga ande på ett speciellt sätt, Jesus. Välsigna den här församlingen, Jesus. Led den, stöd den, uppmuntra den. Och låt dina gåvor verka med din nåd, Herre. Välsigna ledningen här genom vishet, kraft. Tala om framtid och uppenbara dig vilken väg de ska gå. Ta hand om ekonomin. Välsigna du, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.